Ja, hej och välkomna till Offsides podcast inspelat som vanligt från Göteborg med mig Johan Orenius och Anders Bengtsson, min kompis och kollega. Och nu är det nära för dig, Anders, semestern.
Ja, jag trodde du skulle säga åka till Lyon.
Ja, det är med. Ja. Det får vi ju hoppas.
Man går att ju som på, vad säger man? Man går som på knivar, så säger man inte.
Man sitter som på nålar.
Ja, det ser så trött jag är.
Man kan gå på äggskal kanske.
Vad har med knivarna att göra då?
Det får
kniv i ryggen?
Ja, det kan du spara till någon annan liknelse. Ja. Du syftar på att det är 90 minuter plus tillägg mellan Sverige och en VM-final.
Så är det. Och blir det en VM-final så drar jag ner till Lyon. Och det gör att man inte riktigt vet hur kommande dagar blir för en själv. Och jag sitter ju och skriver här på ett jättelångt reportage då också. Och då vet man ju heller inte riktigt hur det ska sluta.
Nej, så du får ju försöka se som en rolig grej.
Absolut,
och jag är glad. Och att du eventuellt och Daniel Nilsson ska ner till Lyon är ju ännu en anledning att hoppas på Sverige. Vi återkommer väl dit. Nej, jag syftade på var att det är nära också med semestern. Och infinity-livet. Jag blev ju så förtjust här förra veckan när du lärde mig ett nytt ord. Mm. Som ju egentligen inte har något med fotboll att göra. Men på ett sätt har det ju det. För nu är det ju semestertider för de allra största herrstjärnorna kanske i de största klubblagen. Och då är de då ofta i närheten av en så kallad
Infinity pool.
Infinity pool.
Det kanske jag aldrig hört tidigare.
Nej, det säger väl något om att jag
är
det
något kan
det, tror du att det har något med att göra att jag inte har Instagram, att jag inte vet vad en infinity pool är?
Ja. Fast det är inte bara det. Du kan inte ursäkta det helt och hållet.
Okej, men säg att det finns någon annan som lyssnar som inte vet, så kan väl du säga vad en infinity pool är.
Infinity poolen är alltså poolen som man kan se som kanske man associerar med lite lyx. Det är den här poolen utan liksom uppenbara kanter. Den bara fortsätter och sen så kanske den ligger på liksom en liten klippa och så ser man bara havet. Så det blir bara att det i rätt vinkel så ser det ut som att poolen bara fortsätter ut i havet.
Och ut i evigheten.
Ut i evigheten. Ja. Det är infinity, ja, helt enkelt.
Just det.
Och det är ju lyxigt. Det har ju en extra kudda. Jag har bott en gång med en egen infinity pool. Det var härligt alltså.
Det är långt ifrån då hur det var som de gånger man fick bada i pool som barn. Och det känns ofta som att det var lite ruggigt väder ute när det var utomhus. Snarare så här simskola än liksom ligga och glassa. Ja. Och så var det liksom hårda kanter man ska upp och man är trött i armarna.
Det var något smutsigt gammalt plåster på poolbotten.
Ja, precis så. Ja. Men de här infinity poolsen, anledningen att du tog upp
dem. De är rena alltid.
Ja, de är rena. Ja. Och att det dyker upp då nu en hel del bilder, kanske just mycket på Instagram, på stjärnornas semestrar. Mm. Och då är det inte sällan man ser en så kallad infinity pool med på bilden.
Nej, och vi blev lite glada här då när vi såg häromdagen att Linus Alenius blev klar då för Apoel Nicosia på Cypern. Och direkt så började vi svära iväg där att han är ju väldigt infinity pool kompatibel på något sätt. Han kommer ju köpa sig eller hyra någon riktigt fin kåk upp mot bergen lite grann. Med utsikt över det blå Medelhavet. Och så kommer han ha en riktigt fin infinity pool. Han kommer ligga och bli brun och ännu vackrare.
Ja, för det som också ingår ofta i de här bilderna. Du visar en annan bild på James Milner som var långt ifrån en infinity pool. Ja. Han spelar bara golf.
Han spelar bara golf, ja. På Valderrama, golfklubb.
Ja, som en exklusiv golfklubb då i Spanien. Men annars så ingår det ju ofta med att de står med upprullade shorts.
Ronaldo-style får man säga.
Ja, som många har tagit efter för att de stora lårmusklerna ska synas solbrända och fina också. Det skulle man kunna se Hallenius göra. Du sa att han möjligtvis var en infinity-kille. Fredrik Tillberg här på vår redaktion trodde ju att han skulle vara en halloumi-kille.
Och det var han också ju.
Ja, han frågade ju då via sms halloumi Cypern, det var ju, kom ju av den anledningen. Och,
de har då alltså ensamrätt på att producera halloumi.
Ja, så är det. Och svenskarna är galna i halloumi. Ja. Men Fredrik Tillberg intervjuade Linus Hallenius förra året, en liten längre intervju i Offside.
Om halloumi.
Ja, det var inte om halloumi då. Då var det om att hitta fotbollsglädjen i Sundsvall igen. Men då passade han in nu. Vi har ju sist i varje nummer så har vi en sida som vi kallar för Det hände sen. Där vi gör bara korta uppdateringar om sånt vi har skrivit om. Smala eller breda ämnen. Och kunde det passa bra då nu bara med när Hallenius då har lämnat Sundsvall för eventuellt då infinity-livet på Cypern.
Garanterat infinity-livet.
Så smsade Fredrik Tillberg lite med honom och då frågade han om just om hur mycket han gillade halloumi. Och då han sträckte sig väl så långt till att det är ett utmärkt tillbehör.
Han slänger gärna han på det på grillen, sa han, ja, på sommaren, ja, om man får feeling.
Ja, det kan han ju göra, ja, där. Får jag fråga dig då, Anders, det är ju fler än Halloumius.
Halloumius. Som ja, har, den har den någonting.
Ja, någonting har den, ofrivilliga vitsaren, som har gjort klart med en ny klubb. Mm. Och det är lite olika ställen i världen. Jag tänkte slänga upp några här och så får du välja vem du blir mest avundsjuk på. Mm. Då kan du välja dels laget de spelar i, men jag tänker framförallt här kanske
livskvaliteten.
Ja, där man bor, ja. Och då har jag skrivit upp här San Sebastian, Alexander Isak då. Skämt. Mm. Mycket lustig. Mm. Man säger skänk, så jag gissar att man säger skämt.
Ja,
de är lätta att blanda ihop. Ja. Vi kan ju slänga in skänk där med, eftersom Benjamin Nygren.
Ja, just
det.
Ja.
Klart. Du kan ha både skämt och skänk. Ja. Nicosia då, Linus Alenius, och lite jokern i leken, Buriram.
Just det.
I östra Thailand, som Rasmus Jönsson ska spela i.
Nordöstra får man säga. Nordöstra. Det är ju inte ens en kustremsa i Buriram.
Det är åt Kambodja-hållet.
Ja, precis. Ja, jag kollar faktiskt upp lite grann. Buriram, om vi börjar där. Det är ju en rätt stor stad. Rasmus flyttar till 1,5 miljoner invånare. Och det är också Thailands bästa lag. Regerande mästare i thailändska ligan. Men man ska väl också, eftersom jag har en svärfar som bor i norra Thailand, så har jag hört om hur ofta han får ormar.
Åh, fy.
Några av de giftigaste ormarna i världen. I hans trädgård, in i huset. Så det ska Rasmus Jönsson vara beredd på. Monsunregnen, absolut förekommande där. Vulkanutbrott, jajamän. En liten bit ifrån liksom det som han kanske är van vid från...
Det är inte Phuket-livet då?
Nej, det är inte viken heller. Viken då, för den som inte vet det, det är ju den här välmående fiskeläget norr om Helsingborg där Rasmus kommer ifrån. Där ja, nästan
jag
trodde
du syftade på en vik i Thailand. Nej, viken. Ja, nu förstår jag vad
det är ganska långt ifrån det som han är van vid.
Mm.
Och jag kollade upp truppen. Det är typ en från Nederländerna, en serb, och tränarteamet är från Serbien tror jag. Annars är det ju thailändare. Så att det är ju minst sagt vad man brukar säga, en challenge.
Det gör ju att man blir lite mer nyfiken på hans kommande liv där än om det skulle varit i Phuket eller något sånt. Det är ju lite mer...
Är det inte så Infinity-kompatibelt uppe i början?
Nej, även om man installerar den så kan han ju få sällskap av ormar där.
Ja.
Men det låter ju lite mer som att, inte helt otänkbart att man håller lite koll på honom. Det skulle kunna vara spännande bortaresor eller något för oss att följa framöver.
Absolut.
Men är det du väljer? Buriram?
Nej, det är det ju inte. Absolut inte. Jag väljer ju givetvis San Sebastian. Alltså. Mm. Det är ju få städer som
Real Sociedad spelar.
Ja, precis. Det är få städer, tror jag. Nu har inte jag varit i San Sebastian, men det står väldigt högt upp på en lista. Det är få städer, tror jag, som slår livskvaliteten man kan ha där. Vackert. Jag tror att han har 18 stycken Michelin-krogar inom radio på 2 mil. Vilket är nästan värst. Det är nästan bara Lyon, tror jag, som slår det.
Oj, ja.
Och du behöver inte käka på de finaste krogarna. Du kan käka på ställen där det kostar 50 spänn och få kanonmat.
Mm. Fotbollen då, hur är det?
Surfingen. Fotbollen är, de anses väl vara rätt bra då också.
På pappret ser det ut som ett jättespännande val han har gjort. Både att han får bo i San Sebastian och Sociedad låter ju som perfekt nivå.
Ett lag som ligger strax under de 4 bästa kanske, precis där, och slåss lite grann om och ta ett kliv upp.
Ja, precis. Jag hade, min svåger var ett tag bartender i San Sebastian. Någon termin så efter studenten. Och det var samtidigt som Håkan Mild spelade där. Och en gång, jag vill, kanske flera gånger, att Håkan Mild var inne på den baren.
Tog en stänkare?
Ja, jag vet inte om han drack. Du vet vad han föredrog, va?
Nej.
I alla fall var det så i ett gammalt offside-reportage att han beställde en öl.
Screwdriver.
Nej, han beställde in en öl med lime.
Ja.
Med motiveringen att det tar bort ölsmaken.
Ja.
Vilket var, varför?
Ja, men det är lite kontinentalt faktiskt. Mm. Det är inte helt ovanligt.
Ja, det är ju corona-aktigt då.
Ja.
Men jag vet inte om han beställde en sån. Men han var där inne och så började de prata då för att de var svenskar. Det var trevligt och så blev det lite tyst. Och sen så sa min svåger som var bartenden, hörde sig själv säga så. Hur kunde du missa den där straff?
Ja. Så det var inte så bra stämning längre.
Nej, jag kunde inte låta bli. Liksom. Nej, det var sådär stort.
Ja, nej, så Isak vinner ju garanterat.
Du har inte ens nämnt skänt eller skänk?
Nej, skänt, för den som inte vet, ligger i Flandern, 250 000 invånare.
Vilken koll.
Ja, inte jätte... Vi kollade ju upp detta när det blev klart. Vi tänkte, vad fan ska man göra i skänt? Det var lite udda att Mikael Lustig väljer den flytten.
Ja, det är väl udda på så sätt att han gör det på lite utförsbacken utan att vara elak. Men mot slutet ändå,
ja,
av sin karriär.
Ja, har man också förstått att, menar, om det är, heter hon Josefin Lustig, jag tror jag, Micke Lustigs fru, och han har väl också sagt det flera gånger så att vädret är inte liksom, det är inte det som har gjort att vi har trivts i Glasgow precis. Så flyttar man till Skänt, jag gissar att vädret är marginellt bättre än vad det är i Glasgow.
Är det marginellt bättre även än vad det är i Skänk?
Skänk är väl lite större stad?
Tvärtom tror jag. Jag tror Skänk är den större staden.
Ja.
Och den ser faktiskt trevligare ut på Google-bilderna än vad Skänk gör.
Skänk, då med
Skänk är däremot det bättre laget.
Just ja, just det. Men Skänk är mycket mindre stad då. Skänk är dock en järnvägsstad väldigt nära. Man kan lätt ta tåget till Paris och sådär. Så
ja, det ser man nog som ett argument kanske vid deras flytt. Nära till mycket då.
Eventuellt alltså.
Ja. San Sebastian, och jag hänger nog på ett San Sebastian tror jag, om du väljer det.
Bra. Då ska vi säga det att vi gör veckans avsnitt i samarbete med C-more, och VM går då in nu i slutskedet och C-more visar samtliga matcher från VM-slutspelet i Frankrike. Och ingen har väl då missat att Sverige spelar semifinalen idag då på onsdag om man lyssnar mot Nederländerna. Sändningen börjar 19.30 med Anna Bolin, Malin Sveber och Olof Lund i studion, och matchen börjar då 21.00. På lördag är det match från tredje pris. Vi får se om Sverige spelar den. Eller på söndag då, när det är dags för finalen i Lyon. Och nu är också Allsvenskan igång efter sommaruppehållet. Till helgen kan man bland annat se IF Göteborg, GIF Sundsvall, Kalmar FF, AIK, Malmö FF, Örebro Sportklubb. Gå in på simo.se för att läsa mer om detta.
Och detta avsnitt är återigen också i samarbete med Dr. Oetker och deras pizza Rustica, som ju tar en kvart att grädda i ugnen, alltså precis lagom att göra i en halvtidspaus. Och vi brukar ju därmed påminna om olika saker, kanske spektakulära eller uppseendeväckande, som har hänt just i pausvilor. Den här veckan hämtar vi anekdoten eller klenoden ifrån en lägre serie, Division 4. Nere i nordöstra Skåne, tror jag. Det var förra året när Gärsvårs Värestorp mötte Näsby. Då fick tränaren där i hemmalaget se fyra av sina avbytare lämna arenan efter första halvlek. De stack alltså. Anledningen, de hade hållit sig nyktra under studentveckan och blev sen rasande när de inte fick spela från start. De menade då att de helt i onödan hade hållit igen under studentveckan. Vi åkte hem och firade studenten med våra familjer istället, sa en av spelarna till Kristianstadsbladet. Gärsås Värestorp förlorade matchen och sparkade sen de fyra rymmarna. Halvtidsvilan.se heter ju det här quizet då, som man kan gå in och göra om man vill vinna en resa till England. Alltså Dr. Oetkers pizza rustika quiz. Man kan gå in där redan nu, se om man kan slå rekordet, och i potten är alltså resat för två till England. Halvtidsvilan.se är det då.
Lördags kväll bjöd du hem dig, Johan, på lite VM-studio och VM-kväll. Du kom cyklandes till mig från din kolonistuga, det är inte långt mellan oss. Och vi bänkade oss 18.30 och såg då Sverige vinna mot Tyskland med 2-1.
Mm.
Tankar om det?
Överhuvudtaget vill jag säga att det var nog årets bästa kväll. Jag var helt lycklig innan jag somnade den kvällen. Och det börjar ju då förstås. Det har varit en härlig dag med bad och sådär redan innan. Men först och själva matchen. Att den tog den utvecklingen som den gjorde. Och vad du kände där. Vi pratar ju inte med varandra så mycket under matcherna. Man sitter ju och tittar och håller tankarna för sig själv. Mm. Men från Sveriges kanske lite överraskande kvittering av Sofia Jakobsson, så kändes det ju som att, jag vet inte, är det överdrivet att säga att de hade kontroll på matchen?
Nej.
Jag tyckte de var det bättre laget.
Absolut, det tror jag att de flesta tycker också. Och som vi sa väl i förra veckans avsnitt, att det var ju rätt läge att möta Tyskland. Efter att det har varit så himla svårt att vinna över Tyskland. Och jag tyckte nästan från minut ett så kände man att detta är ungefär så som man trodde och så som man har läst och så som man har hört dagarna som ledde fram till matchen. Och mycket riktigt så kände man aldrig att det var lite som mot Kanada efter att Sverige gjorde mål. Visst, då fick ju Kanada en straff som Hedvig räddade, så man ska inte säga att man inte var orolig. Men det var lite samma läge så, att Sverige är väldigt skickliga på att kontrollera matcherna utifrån vad de behöver göra.
Ja, nu fick de ju även visa då att de kan komma tillbaks, för nu blir det samma visa igen, tänkte väl många när Tyskland gör det här fina 1-0-målet, och de har väl då inte släppt in ett mål ens under turneringen som har varit fram till det. Och där kunde man väl se att så mycket som hände när Jakobsson fick in den kvitteringen, det tyckte man såg, är ett lag som inte är vana vid att spela lite under press. Det har gått bra, de har inte släppt in ett mål. De verkade bli helt skärrade av det. Och så ut som att det var egentligen först sista 5 minuterna, lite på tilläggstiden, som De skapar ju en farlig chans. Mm. Den nicken där Hedvig kanske gör sitt första misstag egentligen. Mm. De bommar ett inlägg där. Annars så såg det ut som de hade lite anfall utan karta och kompass. Mm. Och Sverige fick ju hela tiden väldigt bra betalt för sitt djupligt spel. Mm. Gerhardsson har ju sagt att de ska utveckla ett mer passningsorienterat spel. Det har de väl gjort i viss mån, men det är ändå tydligt att sättet att skapa målchanser är ofta på de här löpstarka djupled. Mm. Jakobsson och nu har Blackstenius har kommit igång också, så får de ju väldigt bra betalt för det. Första målet är ju nästan en rensning egentligen från Sembrant.
Ja, ja, precis. Ja, men det är ju lite så. Sverige spelar ju lite som lite Simeone-fotboll. Om du förstår vad jag menar, Atletico Madrid.
Ja, lite mindre gula kort.
Exakt så. Ja, men så, man förlitar sig på ett jävligt bra försvar. Man vet att man har det. När man vinner tillbaka bollen så går det jävligt snabbt till att man försöker få ett avslut. Man försöker inte trixa runt. Man har inte riktigt de spelarna. Och har liksom mycket possession. Och så, det passar ju inte Sverige.
Och samtidigt är det ju inte bara det här liksom igelkottspelet som ledde till ett OS-silver.
Nej.
Där det bara var en kamp mot klockan och kan vi hålla ut. Utan det går ju ibland att vila med boll. Och, så jag tycker att de har hittat en bra medelväg. Där.
Ja, och även då om Sverige besegrade USA i OS. Och USA då, som tanke på att de faktiskt är världens bästa landslag, så kan man väl kanske ändå argumentera för att seger mot Tyskland är eventuellt den bästa individuella matchen som ett svenskt landslag, alltså damlandslaget, har gjort på så länge jag kan minnas i alla fall.
Ja, jag skulle nog hålla med. Och man får ju också ge, vi är ju några av ganska många som varit lite små pessimistiska inför mästerskapet, och var ju ett lurigt gruppspel med matcher som inte sa så mycket, men det var ju inte klang- och jubelföreställningar så. Men här får man ju verkligen berömma Peter Gerhardsson och hans ledarstab också, som satt väldigt coola i båten när de valde att vila så här många spelare mot USA där i, var det 7 stycken startspelare eller något. Precis. Han bytte ut. Och det var ju en del kritik, både från journalister men även från gamla spelare. Lotta Schelin undrade om det här var så bra. Jag tror Thunebro också var ute och kritiserade att det här tar bort självförtroendet på dem. Man ska spela ihop en elva. Mm. Men så rätt han har fått coacha för att gå långt i den här turneringen. Och sen kommer den här stora värmen in.
Mm.
Och det var tydligt, tycker jag, att Sverige har... Nu fick ju Nilla Fischer visserligen någon slags kramp. Men annars har ju Sverige framförallt i andra halvlekarna sett väldigt starka ut.
Mm.
Så han har ju fått helt rätt.
Ja, det ska man också säga. Det var Fotbollskanalen som kom med det lilla avslöjandet några timmar innan matchen började i lördags, att på hotellet i Rennes, eller på snarare slottet i Rennes, där svenska landslaget har bott de senaste dagarna under den här otroliga värmeböljan som drog in över hela Frankrike. Det var liksom upp mot 45 grader i vissa städer. Så hade de ingen AC på rummet.
Det skulle jag kalla ett stort avslöjande.
Ja, sett i kontexten. Ja, men det är ju ändå sensationellt. Ja. Och det är ett FIFA-hotell och sådär, och det har man ju hört, alltså det var ju också så när de kom till Rennes första gången inför första matchen mot Chile. Då hade ju FIFA liksom bokat in Sverige och Tyskland på samma hotell. Och då var det ju så att då blev ju Sverige utskickade. De fick hitta ett nytt hotell.
Jaha, var det så?
Ja, så man kan ju säga så att Sverige har ju haft lite motgångar så utanför planen. Sådana här logistiska saker som har ställt till det lite för dem. Och så hettan och ingen AC med en 40-gradiga värme. Och det finns inte liksom en enda spelare som klagar överhuvudtaget. Det hade man kunnat göra.
Ja, för kommer du ihåg, fan, det har ju nästan blivit hela skälet till Sveriges misslyckande i Lagerbäcks och Söderbergs första mästerskap, EM 2000. Att de bodde så dåligt.
Mm.
Dels så bodde de att det var för tråkigt, ja, det var för långt ifrån något kul. Och så var det väl just att det var lite varmt på rummen.
Ja.
Att de har, man kan gissa att det har varit diskussioner inom laget att nu har vi 2 val här, att vi kan gå och gnälla över det här. Eller så kan vi se det här. Det här kommer vi dels skratta åt senare.
Mm.
Men att klarar vi det här så visar vi att vi har huvudet på rätt ställen. Liksom.
Mm.
Det är ju lätt att säga när man har resultaten med sig. Men fanns det AC på några rum? Hur var det egentligen?
Jag tror att det var några ledare som hade fått rum med AC. Men då skänkte de sina rum till spelaren. För det var viktigt att spelarna skulle kunna i alla fall sova hyfsat.
Det luktar inte gott på Gerhardssons rum.
Det gör det inte, alltså. Gruppkepsen som han har börjat köra med, den var svettig. Alltså.
Och så varmt på rummet.
Ja.
Nej, men det passar ju in när man bygger. Det var vi ju lite inne på också, att det passar in lite hur dramaturgin har varit med ett lag som ska gå långt inför. Där det inte riktigt ser så bra ut. Man tragglar sig fram och man får kritik och det kan bli lite hårda ord och sådär. Och det passar ofta, så brukar det ofta vara. Och då kan man se tillbaka det, när man ska skriva historien om mästerskapet sen, så är det väldigt tacksamt att det såg inte bra ut och det imponerades inte. Det kom kritik härifrån. Det var rum där tyskorna körde ut oss och sen fick vi rum där det inte var AC. Sådana här små detaljer som adderar någonting. Mm. Så. Det passar väldigt bra in.
Mm.
Och jag vet inte, från matchen, är det någon du vill lyfta? Jag håller med. Det var nog en av de bästa landskamperna jag sett ett svenskt lag göra. Men vem stack ut för dig? Vem vill du?
Nej, jag tycker som så ofta att Seger, tycker jag, var verkligen... hon tyckte jag var riktigt bra. Alltså. Men jag hade inte några sådana här superbriljanta aktioner som sticker ut, utan det var mer rakt igenom. Hon låg rätt, hon bröt rätt många bollar och hon gjorde ett jävla jobb i den hettan. Där hon kanske, jag vet inte, jag har inte sett vem som sprang mest, men det kändes som att hon stod aldrig stilla. Bara sprang och sprang och sprang. Och sen tyckte jag Hanna Glas ute på kanten spelade väldigt bra. Och så kanske Jakobsson då också, som springer som satan hela tiden.
Alltså. Ja.
Väldigt så uppoffrande löpningar också. Hon vet att hon inte ska få bollen, men hon springer ända ut för att hon ska ta med sig en försvarare och så. Smart!
Ja, lite Dirk Kuyt-aktigt så, att man skiter lite i vart linjen är. Man kör på den ändå och 9 gånger av 10 ger det ingenting, men den 10:e gången är man där. Mm. Så. Jag slänger in Magdalena Eriksson där också, som ju gjorde ett misstag innan det som ledde till tyskarnas mål och hade kunnat bli väldigt stressad och pressad över det, och som efter det är helt felfri. Både hon och Glas på sina kanter har ju varit suveräna, tycker jag. Mm. Och det som hände efter då, vad vi gjorde när vi satt och lyssnade på segerintervjuer och när studiosnacket började gå lite på rundgång.
Mm.
Det var väldigt mycket känslor och kanske ganska lite om Holland som man skulle möta sen. Ja. Då stack vi iväg för att spela fotboll.
Ja, gjorde vi.
Ja, vilken kväll det var.
Ja. Nej, man måste bara förstå det här. Det var ju en väldigt fin sommarkväll. Vindstilla, blå himmel, drygt 20 grader i luften kanske. Och det är, som alla vet, ljust länge. Så vi cyklade ner till min sons skola och den fotbollsplanen som ligger i skolan, om man säger. Det är en liten konstgräsplan med högt staket bakom båda målen, om man säger. Det är ungefär som en sjumannaplan, lite mindre än en sjumannaplan.
Ja, den är mindre.
Ja,
absolut.
Det är mindre. Ja. Och där körde vi då, vad ska man säga att den heter? Vad var det Zlatan kallade den?
Zlatan kallade den för tvåsam.
Mm.
Och den går under många namn. Det här är ju en av de då så kallade fotbollslekarna. Och många berättade om just den här tidigare våras. När folk skickar in olika spontanfotbollsaktiviteter. Där reglerna är enkla och den här funkar ju då väldigt bra om man bara är två. Och där planen inte är så stor. Man har varsitt mål och varsin planhalva. Mm. Och så skyddar man helt enkelt sitt eget mål. Och man har två tillslag på sig.
Så om jag skjuter och du räddar, så har du redan gjort ett tillslag. Då måste du skjuta. Du måste skjuta innan bollen går över mittlinjen.
Mm.
För annars är det min boll. Och kan skjuta. Så det, ibland så blir det att man springer fram och tillbaka. För att man har öppet mål och man vill sätta den. Och så missar man och så har du öppet mål. Och sådär.
Och bränner du mål så får jag ta bollen och kunna ge mig själv ett litet bättre läge med mitt första tillslag då.
Precis.
Så att säga. Och ibland kan det gå riktigt snabbt. Mm. Och jag vet inte hur länge spelade vi. Det var lätt. Det var mer än 90 minuter.
Ja, det var lätt 2 timmar. Alltså.
Ja, var det någon cooling break där också? Det var ju lite slående hur trötta vi blev.
Ja, jävlar jobbet det var.
Ja.
Men kul hade vi.
Det var otroligt kul. Då och då så går du förbi någon, kanske någon med sin hund eller någon som, och så märker jag att de kikar lite på oss. Inte imponerat utan lite mer konfunderat.
Mm.
För det här är ju, alltså vi är ju två medelålders män då som närmar oss 40. Mm. Som beter...
Men där och då känns det som att man är 15.
Ja, det gör ju verkligen det. Man beter sig lite som barn. Man, alltså det låter ju lite, man skriker till och man är väldigt inne i det så. Och det såg jag att då reagerar folk när de går förbi. För att så brukar det ju inte se ut. Ingen hade reagerat om vi hade gått ner och spelat tennis eller paddel eller något sånt. Men det här ser man inte så ofta. Och det slog mig efteråt när jag, och det var ju också liksom ganska, en gång sköt du bollen på skolans tak och då trodde vi att det var slut. Men då hittade du en väg upp via stupet. Jag har sällan varit så imponerad.
Jag har sällan känt mig så ung igen. Du vet, jag kastade upp mig i någon jävla strupränna och sen liksom låg jag och dinglade med liksom huvudet neråt. Och sen, rätt som det var så var jag uppe på taget. Jag vet inte hur det gick till.
Ja.
Fick ner bollen.
Ja, det var underbart. För jag var, ska det ta slut så här?
Alla kände mig så levande.
Nej. Ja, det var fantastiskt. Så kunde vi spela färdigt då. Och efteråt var man ju helt slut. Ja. Man låg i skulle somna, det liksom pulserade i kroppen, hade ont i vrist och för man skjutit hundratals skott. Inte så bra för våra lite stela kroppar, man är inte van vid det. Men det slog mig hur, varför man inte gör det oftare förstås. Mm. Vi har ju uppmuntrat till just det här. Gå ut och, det är väldigt, väldigt gratis. Det är väldigt, väldigt lätt. Det finns ofta ett mål någonstans. Man behöver inte ta sig så långt. Och man behöver bara vara två personer och ha så här kul. Men tänkte du på det? Du låg väl också där med ömmande ben, gissar jag. Mm. Att, hur roligt vi hade haft. Mm. Och att det är slående att man spelade ju fotboll jämnt förut. I lag förstås, men även på varje rast, på fritiden med kompisar, och så plötsligt utan att någon säger att nu är det slut så bara slutar man spela. Mm. Och jag är inte säker på att man fattar vilken omställning det där är för både kropp och hjärna. Man är helt van vid att det här är något som jag alltid gör. Mm. Och sen bara plötsligt så gör man det aldrig. Mm. Och man fattar inte riktigt varför. Mm. För att det blir så definitivt, antingen spelar jag lag eller inte. Men så hittar man kan spela, Milner spelar golf och det gör många. Sådär. Men fotboll, tänker man måste ha ett lag. Det måste man ju inte. Nej. Man kan ha så här kul, så här lätt. Mm. Mm. Och det enda lärdomen till nästa är väl att vi ska ha ett par målvaktshandskar typ.
Ja, det sved rejält i handflatorna.
Ja, det gjorde det verkligen.
Ja, men otroligt härligt alltså.
Det... Ja, vi kan inte tipsa nog om hur roligt man kan ha med lite medel.
Absolut.
För du sa ju att du hade spelat fotboll, var det med någon lag till och med förra veckan?
Nej, men det var, jag har ju då som sagt börjat träna min sons fotbollslag. Och nu de sista träningarna så har inte varit så många barn med. För att det är sommarlov och folk är bortresta. Så på de två sista passen så fick vi som var några ledare hoppa in och vara med när vi körde sjumanna. Då körde vi liksom en och en halv timme sjumanna. Och det var ju första gången som jag liksom spelade fotboll på något år i alla fall. Och slogs också då av, fan vad man saknade det här, för det var så himla självklart i så många år när man var liten. Och sen plötsligt så blev man vuxen och sen så hände det en massa annat. Och sen så slutade man spela fotboll, det är helt otroligt.
Ja.
Det är, ja, och du berättade ju häromdagen också när du var ute och skulle ut och jogga. Och du började springa och sen sprang du förbi en fotbollsplan och så såg du, där låg en liten läderkula.
Ja, det är på den jättefin fotbollsplan ganska nära oss där klubben Virgo håller till. Mm. Jag vet inte om de spelar i division 4, en Göteborgsklubb. Riktigt gräs. Mm. Och så låg det en, det blev ingen jogging för bollen såg för rolig ut. Och till och med själv kan man ju ha kul. Mm. Gå med mina lurar, lyssna på fotbollsexperterna och hitta på små tävlingar med sig själv, med mig själv. Sådär.
Du har Axel snackat om att måste göra mål.
Ja, och då gör jag mål. Just då, det är ju något fint. Ju. Man, det räcker, man kan vara själv. Är man två är ännu roligare. Man behöver inte ens ett lag.
Ut med er i sommar för fan och spela fotboll.
Ja.
Men ikväll är det semifinal mellan USA och England. Imorgon kväll och onsdag så är det då Sverige mot Nederländerna. Vad tror du om Sveriges chanser?
Nej, så nu har man ju blivit lite otäckt positiv här.
Injicerad med positivism.
Ja, precis. Om man läser lite rapporter om att Martens då, en av de stora stjärnorna i Holland, ett osäkert kort. Vi har ju Rolfö avstängd då, men annars så känns det ju som att laget är ganska intakt och har ett väldigt självförtroende. Så alltså innan hade man ju sagt att Holland skulle vara stora favoriter före mästerskapet. Nu känns det ju väldigt öppet. Mm. Jag går inte ut och säger att de vinner. Men så som Sverige har spelat och så som det såg ut mot Tyskland och med målskyttar igång. Så är chanserna goda.
Mm. Så mycket. Ja, det är värt också bara påminna om Nederländerna. För att man pratar ofta kanske så om att England symboliserar lite grann hur mycket damfotbollen har utvecklats de senaste åren. Att bara för några år sedan så hade de bara egentligen en sommarliga som var till för amatörer nästan. Och idag så är det en av de absolut bästa ligorna i världen där de flesta vill spela om de får chansen. Nederländerna som ju faktiskt kvalificerade sig till sitt första VM i Kanada för 4 år sedan. Och som vann EM för 2 år sedan. Och så nu är då i semifinal. Det säger rätt mycket också om hur snabbt det har gått. Ja. Och därmed kan man också säga då att Sveriges prestation när de besegrar Tyskland på det sättet som de vinner och de är i semifinal. Och det har inte sett så bra ut, men fram till de sista kanske 2 matcherna. Det säger också ganska mycket om hur bra den här prestationen från Sverige är när alla andra länder har utvecklats så himla mycket. Man kan bara ta Argentina som ett exempel som inte har haft en fungerande liga förrän i år. Och som fram tills att Thailand förlorade med 13-0 mot USA hade liksom rekordet i den största förlusten i VM någonsin när de förlorade med 11-0. Mot Tyskland i VM 2007, tror jag det var.
Ja, det var det 2011 i Tyskland.
2011 var det, ja, precis. 2011 var det kanske. plötsligt så spelar ju Argentina då 0-0 mot Japan. Och
som i sin tur är...
Ja. Ja, precis. Som i sin tur är liksom tillhör eliten i världen. Så att det går så himla snabbt för så många länder de senaste bara 3-4 åren. Och det var ju det som var liksom lite grann den, kan man säga, vinkeln som jag åkte till Frankrike med, att hela världen går framåt, Sverige står i bästa fall stilla eller håller vi på att tappa. Och kanske ska vi vara glada för det, för det är bra för damfotbollen i stort, men det är dåligt för Sverige. Men nu då när man ser vad som händer så fan, Sverige, klamrar oss fast i världstoppen.
Ja, möjligtvis har vi pratat lite om det, i alla fall här kanske. Det har varit mycket fokus på VAR och hur det ska gå för Sverige och har det varit ett publikfiasko eller, men bara generellt om hur många bra matcher det har varit och den allmänt höga nivån, alltså målvaktsspelets utveckling och den matchen mellan Frankrike och USA är väl en av de bästa damlandskamper som jag har sett. Mm. Och även om vi kan vara glada över Sveriges insatser och vi har spelare där som har lyft sig, så det här VM:et har ju en tydlig spelare som verkligen är det här VM:et. Och det är ju, den hittar vi ju.
Rapinoe.
Ja, precis. Mm. Möjligtvis är de i final nu eller så är de utslagna när det här, för den matchen spelas ju tisdag kväll då, England mot USA. Men Megan Rapinoe, ja. Som väl du träffade i Florida någonstans.
Mm, 2011.
Inte vid en Infinity Pool. Men när du var där och skrev om Pia Sundhage. Så hon har ju varit med ganska länge. Men många har säkert fått upp ögonen för henne just det här. Mm. Och det är ju för väldigt mycket mer. Alltså, hon gjorde ju båda målen. Så hon är ju en av de bästa spelarna. Mm. Utan tvekan.
Absolut.
Men det är ju väldigt mycket mer än så. Mm. Det är speciellt med när ett mästerskaps största stjärna samtidigt ligger i ordkrig med sin president. Mm. Något annat går ju inte att säga.
Nej. Så är det.
Så hon är ju verkligen det här mästerskapets spelare så här långt.
Ja. Så du tror Sverige tar sig till final?
Jag säger förlängning att Sverige vinner då. Du satt ju här och knattrade igår och var upptagen i ett skrivande. Satte på dig dina lurar som du gör när du markerar att du inte vill bli störd. Ja. Och jag blev hyfsat klar med det jag skulle göra till numret och fick en timme över. Så jag tänkte jag slänger ihop en i spelarbussen till Anders här. Överraskar honom med.
Ja, det gör du faktiskt.
Ja, för jag tänkte
alls inställd på dig. Jag är väldigt seg i skallen just nu.
Ja, så kan väl jag ta en liten resa till dig.
Jag skriver här då 10, 8, 6, 4, 2. För att den som är ny lyssnare så är det ju så att vi har ändå snott ett rakt av från På spåret. Där vi då istället för att vi åker till en stad så åker vi till en fotbollsklubb någonstans i världen. Och du läser ledtrådar med fallande skala från 10 ner till 2 poäng.
Det gör jag. Och
jag drar när jag kan, men du läser ner till 2 för så lyssnarna också får vara med och tävla.
Jajamän, och blir det ett par frågor på klubben i fråga sen också.
Det blir det också, ja.
Så vi kör.
Ja.
På 10 poäng. Vi reser mot klubb och stad med kungahus i centrum. När folk idag upprörs över kommersialismens intåg i fotbollen påminner vi om att vår klubb hetat som ett företag ända sedan grundandet 1913. Staden är bara femma i landet, men klubben har näst flest ligatitlar.
Mm. Ta 8 poäng där.
8 poäng. Vår tv-mässiga klubb, där Sen kväll med Lok precis slutat sändas, hade svensk lagkapten 2011. Och han som efterträdde honom är idag A-lagets tränare. Fan vilket svin han var som spelare ändå. Mats Olsson kollade om det ekade i stadens tunnlar här 1993 efter 2 mål av Jonny Ekström.
Fan. Ja, du får ta 6.
På 6 poäng. 2 brasilianska målmaskiner inledde sina utlandsäventyr i vår rödvita klubb. En svensk forwardselegant var däremot rädd för bollen här och blev lycklig när han placerades på bänken. 2005 var vi bara ett milanesiskt bortamål ifrån att få spela Champions League-final mot Liverpool. Gud, så nära det var. Drog Anders på 6:an där. Eventuellt har ni redan dragit också. Ni som inte har gjort det får 4:an här. På 4 poäng. Du tror väl inte att vi är på väg till Frankrikes bästa lag? Lugn. Byt bara ut G-et mot konsonanten som inleder så många efternamn i landet vi är på väg till. Ett av konferensrummen på arenan är förresten döpt efter Ralf Edström. Inte konstigt eftersom han gjorde 81 mål för oss. Och 2 poäng då. Nu kliver vi av i industristaden, rattar in rätt frekvens på vår Philips-radio och fortsätter upp till Philips-stadion för att titta på
PSV Eindhoven.
Ja visst, var det det du skrev på sexan?
Ja, det var det.
Ja. Det var bra att du tog den på sexan.
Ja.
Du tog klubben men fick komma på ett tag vad den egentligen heter.
Ja, ja jag visste ju så väl. Tänkte jag, vilken var nu klubb där Torbjörn Nilsson inte mådde bra? Och så rödvit, bara Ajax. Så liksom slog man inte alls att PSV Eindhoven fanns. Men det, sen så bara...
Ja, ja. Jag går igenom då.
Ja, gör det.
10 poäng. Stad med kungahus i centrum, med hov då, ja. Ja, precis, Eindhoven. Och att de har hetat sig ett företag, alltså PSV, är ju då efter Philips, elektronikjätten. Och Eindhoven är alltså femte största stad i Nederländerna, men PSV Eindhoven har näst flest titlar efter Ajax.
Sänker du med Loka igen, vad var det?
Ja, det är Luke de Jong då. Ja, som jag, och här var jag ju uppdaterad, den skrev jag igår, att Sänkväll med Luke sänds, men sen såg jag ju då att Luke de Jong ska säljas till Sevilla. Så det har precis slutat sändas då, Sänkväll med Lok. Pålitlig målskytt då för PSV Eindhoven. Den svenska lagkaptenen 2011, vem kan det ha varit?
2011.
Man tänker kanske inte honom som en typisk lagkapten, men han hade faktiskt binden tag, enligt Wikipedia.
2011, Toivonen var ju
ja,
där då.
Jo, men det var Toivonen.
Han var ju ändå bråk med dem sen.
Ja, och då var Van Bommel som tog över då. Och det är också Van Bommel då som är tränare numera. Och Jonny Ekström gjorde två mål här för IFK Göteborg. Champions League.
Ja, tunnlarna
då? Ja, en där klassisk är väl inte, men ingressen där. Jag parafraserar ingressen. Han har sett IFK Göteborg vinna borta med 3-1. Och Jonny har gjort två mål. Och så skriver han, på väg från Philips stadion måste jag skrika i en tunnel för att se om det ekar. Och så står det då så här, en Jonny Ekström. Finns bara en Jonny Ekström. Mm. Och så står det, det ekar. I hela Europa. Ja, ändå snygg ingress. Ja. Steker i hela Europa. Ja. De två brasilianska målmaskinerna, vilka kan det ha varit som inledde sina...
Var det Ronaldo och Romario?
Ja, Romario först då, sen Ronaldo. Och 2005 då så var de faktiskt väldigt nära att slå ut Milan med Gus Hiddink som tränare då.
Det minns jag.
Ralf Edström var kung här ett tag och Philips stadion och så vidare. 6 poäng, Anders.
Mm.
Det är godkänt.
Ja.
Absolut. Du får ett par frågor här.
Jo.
Brasilianske Ronaldo kom till PSV Eindhoven som 17-åring och gjorde i princip ett mål per match innan han drog vidare till Barcelona. Ronaldos sista VM blev 2006, där förväntningarna som vanligt var höga på Brasilien. Inte minst på grund av den så kallade magiska kvartetten. Vilka tre förutom Ronaldo ingick i den magiska kvartetten?
Okej, Rivaldo, Ronaldinho och Rivaldo, Ronaldinho, Kaká.
Du har 2 rätt av 3.
Ja.
Det är den fjärde där som idag man kan le lite åt att han var med magiska kvartetten. Ronaldinho är rätt, Kaká är rätt. Sen var det Adriano.
Adriano, ja.
Ja, som vi skulle vara tanken.
Han var jävligt bra då, ja. Ja, inte just då, men
inte
han var
bra. Han var bra inte ett tag. Efter Ajax har PSV flest titlar i Eredivisie. Sen kommer Feyenoord. På 2000-talet har endast 2 andra klubbar lyckats ta hem pokalen.
Mm.
Vilka 2 klubbar? Alltså inte Feyenoord här då, utan 2 andra klubbar. Vunnit varsin gång.
AZ, Alkmaar.
Det är rätt.
Och är det...
Det var 2 säsonger i rad som det blev andra mästare.
Är det Utrecht eller Twente?
Det kanske är någon av dem,
ja. Jag undrar om det inte är Utrecht.
Det är Twente.
Fan också.
Från Enskede. Då tror jag med Luis Suarez.
Som
målskytt. Vad roligt klipp här du visar på Suarez häromdagen från Copa America. När han var vad han gjorde. Du sa man måste ändå, även om det här är hemskt så är det ändå roligt någonstans.
Ja, men det var en, som det hände, det var väl någon som sprang in från publiken. En Johnny Jump-figur. Som sprang in och då är det den andra spelaren i Uruguay som också är känd för att vara lite av ett svin som Suarez är, som går över lik för att vinna. Tydligen så var det så att senaste Copa America, nu har jag inte namnet i huvudet på den här Uruguay-spelaren, men förra Copa America så hamnade ju han i någon typ av märklig situation. Om det var vid en hörna, då tryckte han upp ett finger i anuset på en spelare som blev väldigt givetvis
brild
upprörd. Och han blev då hatad i Paraguay, tror jag det var, var en Paraguay-spelare. Nu mötte då Uruguay, tror jag det var Paraguay, när detta hände. Och den här spelaren springer, eller den här åskådaren springer in på, och det är den här andra personen som gör liksom, sträcker ut ett ben, fäller.
Han fäller den här inspringande sporten.
Ja, precis. Och då tycker Suarez att den här spelaren ska bli utvisad. Springer fram till domaren och tycker att...
Viftar så.
Ja, viftar så.
Ja, ja, någonting här. Ja, här får du en sista fråga på PSV.
Fan, vad mycket frågor. Ja.
Ja. Arjen Robben spelade i PSV tag och bildade några år in på 2000-talet en farlig PSV-duo som gick under namnet Batman and Robben. Robben var förstås Robben.
Mm.
Men vem var Batman? Smeknamnet kom av att Batman-låten spelades varje gång han gjorde mål. Och det gjorde han väldigt ofta.
Ja.
105 mål på 122 matcher innan han såldes till Premier League.
Mattea Kirschman.
Bra!
Mm.
Ja.
Va?
Ja, då tog du ganska bra här ändå. Då stänger vi PSV Eindhoven-boken och därmed i spelarbussen för denna gång.
I söndagskväll då, alltså ett dygn efter vårt härliga fotbollsspel och att Sverige hade avancerat till semifinal, så hade jag lite, gick och la mig tidigt, jag var trött. Men kunde inte somna, så jag började lyssna på någonting då med hörlurar i sängen, och jag scrollade igenom poddar och funderade på vad jag ska lyssna, så trillade in på Sommar i med P1 då. Och såg att Niklas Lidström hade snackat tidigare under dagen, så att jag klickade på detta Sommar med Niklas Lidström, och jag klickade på det för att jag kände att detta kommer nog vara precis så liksom intetsägande som gör att jag kommer vägas in och somna snart.
Mm.
Men det hade motsatt effekt.
Okay.
Det var så intetsägande som jag hade förväntat mig. Men det var så pass intetsägande och förväntansfullt. Alltså, liksom, det levde upp till de förväntningar som jag hade. Att jag nästan blev liksom
fascinerad.
Och så gjorde jag att jag bara blev pigga och pigga och pigga. Så jag lyssnade på hela 90 minuter, inklusive låtarna. Och så jag återkommer till låtarna. Men tillbaka till Niklas Lidström.
Det här är ju en av de stora från hockeyvärlden, verkligen, som vi pratar om. Jag vet inte om han har vunnit Stanley Cup 4 gånger, tror jag. VM och OS-mästare. Bland annat satt han ju det avgörande målet mot Finland i OS-finalen 2006. Och utsedd till den här Norris Trophy, som är väl NHLs bästa defensiva spelare, prenumererade han ju på ett tag. Och spelade ju långt upp i åldern och ändå var en av de bästa i Detroit.
Precis.
Så det är ju en svensk hockeylegendar utan tvekan.
Ja.
Som kanske ändå inte riktigt nämns lika ofta som Peter Forsberg eller så. Och det kanske har lite med personlighet att göra. Och.
Precis, det var det jag tänkte komma till sen. Men bara för att vara tydlig här, jag vill inte på något sätt kritisera Niklas Lidström. Allt tyder på att det är en helylle person som, trots att han har tjänat, han har säkert en miljard på banken liksom, tjänat hur mycket pengar som helst, vunnit hur många titlar som helst, hur känd som helst, så verkar han ändå vara väldigt enkel och snäll person.
Han påminner om Stefan Edberg, tycker jag,
ja,
i sin framtoning.
Inte bara framtoning, utan till och med lite grann utseendet.
Ja, kanske lite, men oerhört reko, schysst, ett superproffs. Det var väl därför han höll så länge, att han var så oerhört noga med att sköta om sin kropp och var så professionell alltid. Men kanske inte den mest färgstarka då, karaktären, om man ska uttrycka sig så. Inte det här vildsinta som fanns i Foppa och med ögon som brann och att han kunde bli lite galen. Nej. Så. Vilket gjorde att han fick en extra dimension som människa så. Hade kanske inte Niklas Lidström, utan han var ju liksom bara alltid väldigt, väldigt bra.
Precis.
Och skötte sig klanderfritt. Ja. Så.
Och utåt sett en så kallad bra förlorare och så också. Det finns inte de här liksom när han slår sönder en klubba eller står och skäller som man, de här klassiska klippen på Foppa när han står och gnäller på domaren och sådär.
Nej,
och
precis.
Han har liksom mord i blicken. Det finns ju inte heller när det kommer till Niklas Lidström.
Nej, man ser framför sig att han, precis som du säger, trots alla sina pengar kan leva ett, inte så mycket Infinity Pool.
Nej, men han skulle mycket väl kunna ha en Infinity Pool.
Ja,
men han visar inte upp den.
Nej, kanske, men jag kan se framför mig hur han ändå liksom lätt lånar ut sin slagborr till en granne, men drömgranne.
Så. Absolut.
Ja, men för ett sommarprat krävs ju lite mer än att man bara är schysst och professionell.
Ja, och det är sannolikt inte, vi är inte de första som gör den spaningen eller den noteringen att Sommar har ju börjat spela ut sin roll lite grann, dels eftersom det finns så många intervjupoddar och det finns så många olika poddar där folk fläkar ut sig och berättar om sina resor genom från ingenting.
Och då menar till, du inte liksom sina
charterresor?
Sina
nej, livsresorna då. Så
det hade varit kul om någon berättade om, idag ska jag berätta om min resa till Las Palmas 93, ja, och så handlar det bara om den.
Ja, varför inte? Så det har ju någonting. Ja. Men det, att det har spelat ut sin roll en hel del, att man lyssnar inte all, eller jag lyssnar, men jag ska inte säga man, men jag lyssnar betydligt mindre på sommar än vad jag gjorde för 5-10 år sedan, där man liksom nästan lyssnar alltid, oavsett vem det var som pratade. Och det är också så att väldigt många sommar har ju samma typ av dramaturgi, där man ganska så kronologiskt går igenom att man föds, man har inte så bra förutsättningar för att lyckas, och sen så lyckas man och slår igenom, och så knyter man ihop säcken där. Och det är ju inte skitkul att lyssna på. Det
var Lidströms kronologiskt.
Det kan man säga att det var. Väldigt kronologiskt. Och också på det sättet att han stannade ju till i en hel del matcher. Gick igenom mästerskapen och gick igenom finnarna. Vi kanske ska lyssna lite grann så man får liksom en känsla för hur det lät ganska mycket under hans sommarprat.
Vi tar oss obesegrade genom det första gruppspelet och får sedan göra upp om medaljerna mot Kanada, USA och Sovjet i vad som kallas Final Round. Efter att ha spelat oavgjort mot Kanada och slagit USA har vi avgörandet i egna händer. Vi måste bara vinna mot den kanske tuffaste motståndaren av dem alla. Den röda maskinen. Sovjet. Det var ett lag att frukta.
Ja, redovisande. Och här märker jag ju direkt att han är ju bara exemplet här. Och vi kan väl komma till andra saker sen. Men det hörs ju att han kanske är lite nervös till och med.
Mm.
Och inte, det hörs ju lite att han sitter och läser innan till och inte helt van vid det. På ett sätt är det ju väldigt modigt att han gjorde det.
Mm.
För det kanske inte är hans starkaste gren då. Men jag fattar ju precis. Det blir lite... egentligen funkar det dåligt. Jag har sett att i recensionerna blev det inte så hyllat.
Nej.
Och på ett sätt är det ju, blir det ju fel för att de som är inte sportintresserade få kanske lite sina fördomar bekräftade om att det här är bara puck och bollar och ibland möter de Finland, sen möter de Dallas.
Mm.
och vi som är intresserade får heller kanske inte så mycket nytt, för det här vet ju vi,
jag
känner till. Då är man ju på jakt efter någonting. Oj, var det här så viktigt för Niklas Lidström? Eller gick han igenom det här?
Mm.
Så det blir ju att ingen kanske blir riktigt nöjd, förutom att man kan känna att det här är en trevlig kille.
Så. Ja, och sen då så kryddas det här då med att klyschorna så rent språkligt, så de står som spön i backen hela tiden. Liksom, att man åker bara skridskor och man är liksom aldrig bättre än sin senaste seger. Och även de bästa spelarna är inte alltid de som vinner de största titlar. Det är liksom det bara radas upp hela tiden. Och det var det som gjorde att jag blev piggare och piggare. När jag
du spelade nästan lite klyschbingo med dig själv.
Ja, men det var så. Jag bara, vänta, nu kommer snart en. Jajamän, där kom den. Och sen så började man då reflektera över musikvalet. Det var också sådär att det var ju rätt otroligt. Det var ju liksom Nickelback och Three Doors Down och Avicii. Och det var liksom precis sådär förväntans. Så som man kan förvänta sig att en framgångsrik idrottare förhåller sig till musik. Att det är liksom radiomusik som spelas. Som där finns ingen liksom personlighet bakom musiken heller på något sätt.
Vad hade du gjort då om du, för de har ju producenter.
Aha.
Varje sommarvärd får
ju. Det är inte Niklas Lee som fel, utan det är ju producenten här som inte jag tycker har gjort sitt jobb. Och som inte har liksom sagt till Niklas, okej, vi ska kanske inte göra det här att du bara går igenom din karriär från A till Ö och så avslutas det. Du kanske ska liksom, vi kanske ska hitta...
Ja, vad hade du gjort då om du hade varit producent? För de är ju rätt på, de är ju rätt, har ju rätt mycket inflytande som jag har förstått, producenterna. Och Henrik Jonsson, jag vet inte om det var han som var producent här, har väl haft just många. Jag tror att han var producent åt både Kim Källström och Henrik Larsson.
Mm.
Men vad hade du gjort? Du får Niklas Lidström i knät och ska sitta med honom för att mejsla fram ett så bra sommarprat som möjligt. Här har du då den här otroliga hockeykarriären med så många segrar och i så många år. Och du säger till honom att vi kanske inte bara ska gå A till Ö, utan, men vad ska vi göra då?
Ja, men
hur hade du styrt honom?
Zonat in på någonting som verkligen är intressant och sen bara legat runt det ämnet och nördat ner sig i det snarare i en timme och verkligen liksom sugat ut allting om det hade varit. Han nämner ju det i förbifarten sådär, att baksidan med det här och vi tjänar mycket pengar men man är borta mycket från familjen, och så pratar han lite om det. Okej, då kanske det är bara den biten liksom. Hans dåliga samvete gentemot sin familj och sina barn och sin fru som han har varit borta i så många resdagar varje år. Bara prata om det kanske, göra liksom det till sin grej.
Mm.
Eller om man ska bara prata om liksom adrenalin. Bara prata om det, hur det känns inför match. Det är bara svepa han förbi också. Så allting bara blir lite ytligt, så går vidare till nästa match, nästa mästerskap och sådär. Och det är det som är min samlade tanke här, är ju att Sveriges Radio, producenten och i viss mån då Niklas Lidström, gör ju svensk idrott en björntjänst när man gör det här? Att man väljer den här personen. Varför väljer man Niklas Lidström? Det kanske man ska börja prata om lite kort här. Varför tror du man väljer Niklas Lidström?
Det är för att det är ett av de största namnen förstås. Och så har man gått efter det. Och det är klart att det kan bli bra om någon sitter när Henrik Larsson, nu minns jag inte hans sommarprat i detalj, men han pratade ju om lite annat än bara sina matcher. Han pratade om sin bror och hans problem med droger och så. Ja. Vilket ju var speciellt då, för det är ju något han inte gärna har pratat om annars. Nu gjorde han det under sina premisser. Där är det ju någonting annat. Så. Men annars har man ju valt stora namn. Och hade det varit kul då kanske om de har svängt över till Rickard Henriksson på Radiosporten och bett om lite tips på, vi vill gärna ha sportnamn såklart som vanligt. Vi försöker ju ha en bra mix av namn. Men finns det kanske folk som vi inte känner till som skulle kunna göra ett jättebra sommarprogram, som sitter på en bra historia eller som är en bra berättare men som inte kanske är den största stjärnan? Och så kunde han tipsa då kanske dem, ja men vad sägs om Kim Ekdahl Duré? Ja, vem är det, säger de. Men han var typ världens bästa handbollsspelare och så plötsligt la han bara av. För att han var inte bekväm och trivdes inte i det här livet. Mm. Så han var ute och reste ett år och snackade om att ha någon kolonistuga och sitta och hänga på. Mm. Och nu är han tillbaka sen och comeback. Mm. Så jag vet inte vad som hände där egentligen. Men där vore det intressant. Och han är vältalig och så här, vad bra, honom kollar vi med. Eller vill ni ha hockey? Vad säger som han Johan Forsberg som spelar upp i Luleå Hockey, som är uppifrån och har ofta varit ute och kanske kritiserat machokulturen inom hockey och att han inte har känt sig hemma där och varit ute och uttalat sig om hbtq-frågor. Han är ju inte känd, ni vet ju inte vem han är, men det skulle kunna bli intressant att lyssna på. Mm. Alltså om de vågade gå så lite mer. Mm. Men jag vet inte, folk kanske blir besvikna. Många vill kanske bara ha ett trevligt litet sommarprat av och känna att Niklas Lidström verkar vara en trevlig kille och säga vilken karriär han hade ändå. Men då kan de ju nästan lika gärna gå in på hans Wikipedia.
Ja, så. Och det är väl kanske inte syftet med sommar, eller det kanske det har blivit, att man ska liksom plisa sin publik. Mm. Det kanske inte riktigt det som är meningen, utan man ska väl ändå få liksom intressanta timmar att lyssna på.
Får man prata om vad man vill? Alltså, eller så här, eller är det liksom om Lidström väldigt oväntat skulle säga att jag är på, absolut, det låter som ett ärofyllt uppdrag.
Jag vill snacka om Infinity-poolar i
ja,
en timme.
Ja, exakt. Och hur de har tagit över. Och jag vet ganska mycket om Infinity-pool som kanske inte, det är nästan av ett liksom, intresse jag har. Mm. Och det finns mycket intressant där. Hade han fått göra det då, då hade det kanske börjat knorras. Ja. Eller om man bara, vi behöver inte dra det så långt, men jag tror att det var Lidström som sa, eller om det var någon annan, men hans lagkamrat Chris Chelios, att han var så extrem med sin träning, det var det liksom värsta han hade sett. Han tog ofta bland annat in sin motionscykel in i bastun och körde där, stenhårt i så här 90 grader. Om man tar, alltså inte Infinity Pools, men att jag har upplevt jättemycket, men folk kan kolla upp mig, säger Lidström. Och jag har inte egentligen, jag har varit privilegierad och varit skitkul, men idag ska jag bara prata om Chris Chelios, den konstigaste och mest fantastiska lagkamrat jag någonsin har haft. Ja. Och så har man fått hjälp av sin producent och nästan göra ett litet journalistiskt arbete. Ja. Sådär. Men det kanske hade blivit för mycket jobb. Ja. Jag vet inte, men det hade ju varit spännande om de vågar välja en helt annan väg. Så. Ja. Men det du är inne på är att alla sportpratare, Lidström är en sportpratare, han kommer från sportvärlden, då blir han en slags ambassadör för oss.
Precis, så. Och det är den här björntjänsten som jag kommer tillbaka till. Det, för att alla de som sitter sen till hösten och vintern i På spåret, kulturmänniskorna, de fina kulturmänniskorna,
och koketterar.
Så koketterar med att sport, det kan jag inte. Och så är det liksom en bild på typ när, ja, du vet, Ravelli räddar straffen 94. Oh, jag vet inte, är det en svensk målvakt eller kommer han från Tyskland? Jag känner igen honom. Och så, du vet, så verkligen, verkligen koketterar. Mm. De får sina fördomar bekräftade.
Allvarligare vill jag säga också, det kan man ju störas av På spåret, men det här kan man ju se även i politiken. Det var ju lite inför, ja, när det var EU-valet, ja, när det står någon panel där.
Federley var det, tror
jag. Ja, precis. Och det är ju liksom, för om man inte fattar att idrott är, som politiker är nästan ens skyldighet. Mm. Man behöver inte vara intresserad och sitta och titta på Champions League, men man måste nästan sätta sig in i lite idrottsvärlden för att den har så stor påverkan på folk och även på politik faktiskt.
Exakt.
Så det är ju mer allvarligt egentligen,
ja, absolut,
att någon sitter och är larvig På spåret.
Ja, ja. Nej, men de får ju sina fördomar bekräftade, och det gör ju också lite grann att vi har pratat om det så många gånger, så att man får en stämpel i pannan på sig när man jobbar på offside, att man är en fotboll, att man inte kan prata om någonting annat än fotboll om man hamnar på ett bröllop eller om man hamnar på en middag och folk får reda på det.
Det är en rolig tanke att du är på en fest och så pratar du ner, och så som man kan göra ibland, att men, alltså, så intresserad är jag inte, jag ser mer saker. Sen nästa dag tar den här personen en liten promenad och så går han förbi din sons skola och ser oss spela tvåsam. och du är uppe på taket och hämtar en boll och sen skriker svordomar.
Det ska vara i mitt identitetsbyggande. Ja, nej, men lite så. Och det är just därför som man tänker att ska man nu välja ut sportpersonligheter som ska sommarprata, så gå inte bara på namn utan gå på vad som är faktiskt, vilka som har något verkligen intressant att berätta, som även kulturmänniskan skulle känna, fan alltså, detta är ju intressant alltså. Tänk att han eller hon kan formulera sig på det här sättet och verkligen tänkt efter, vad är det som är intressant? Har de valt ut en liten liksom tårtbit från deras framgångsrika liv och bara nördar ner sig i det? Det hade ju liksom, det hade hjälpt oss också.
Mm, absolut, men nu är det är tre namn kvar på listan som är kopplade till idrott, och jag tror egentligen att alla tre har ganska goda chanser att bjuda på, få lite bättre recensioner än vad kanske Niklas Lidström fick. Ja. Det är då Erik Niva som ska prata redan på torsdag tror jag, här denna vecka, och så är det Isabel Guldén, handboll, och Amanda Saui, basket, som ju nu är och ska spela mot Serbien.
Ja, till Belgrad va?
Ja, ett landslag som faktiskt också är väldigt lätt att gilla, precis som fotbollslandslaget. Många härliga karaktärer där, och hon är en. Alla de har nog ganska goda möjligheter att göra bra. Vi får se vem de har som producent. Saui har ju fördelen av att hon är inte så täckt i sportmedia. Så hon har säkert varit med om mycket som är okänt för oss. Och Niva ska ju bli, vi satt ju en timme igår lätt och diskuterade vilket spår Niva kan tänkas välja för sitt sommarprat. Det är ju patetiskt nästan i sig. Men då satt vi då så här, att så här, man kan inte vara lätt nu så här, att vad ska han välja? Ska han liksom prata om sin resa så att säga från kanske Malmberget till Sveriges största fotbollsjournalist? Ja, det kanske han inte riktigt gör ändå. Kanske han liksom känner att han ändå, den är inte tillräckligt stark.
Jag tror att han nästan kanske, nu ska vi inte säga så mycket, det sänds ju här bara om två dagar så vi får se. Men
jag säger som Staffan Heimersson sa när han blev uppsträckt kvällen 11 september när Bild tyckte att han satt och spekulerade i onödan om Al-Qaida. Det är ju nu vi kan spekulera.
Exakt. Nej, jag skulle ändå, så som jag känner Niva, skulle ändå känna att nej, jag vill inte vara så liksom självcentrerad att jag bara liksom sitter och pratar om min egen resa, och just det här som vi pratade om innan, jag känner att det är ändå de vibes som finns där ute, att folk är trötta på det här. Så därför tror jag inte resan från Malmberget till den mest prisade sportjournalisten i Sverige någonsin.
En del är ju valda bara med underförstått att du ska berätta en viss historia som du har varit med om, som Martin Schibbye och Johan Persson till exempel. Hade varit spännande om de gå med på att prata i sommar.
Bara prata om hallomost.
Ja, de vill inte prata om det de var med om i Ogaden och hur de satt i fängelset där. Vad återstår då? Liksom så. En del är ju bara valda för att du ska prata om det här. Ja, det fattar du ju.
Ja,
så. Eller liksom, ja, när Johan Rockström pratar så, nej, jag ska inte prata något om miljön.
Du bara prata om Bob Dylan.
Ja, ja. Precis. Det händer ju inte så. Men Niva har ju många, vi spekulerar ju mer att, ja, men ska han välja spåret med den nya världsfotbollen?
Ja, jag tänkte, eventuellt så har jag ändå satt en liten slant på att han kanske pratar om Abramovic, eller vad är det han säger? Abramovic, som han säger om Abramovic. Att det skulle kunna vara så att han, för jag tror att det var så när jag berättade om, när jag intervjuade honom när i Lund på den här studentaftonen.
Inte Abramovic då? Studentafton ikväll.
Nej, men då frågade jag Niva Abramovic mot slutet om han har ett drömreportage i sig som inte har blivit av. Och då var det just att kanske få tillgång till Abramovic, just för att han symboliserar den här liksom brytningspunkten mellan traditionella gamla fotbollen och den moderna nya kapitalistiska fotbollen. Mm. Skulle kunna vara att han skulle kunna fokusera på det.
Plus att han då har varit rätt skygg i att göra framträdanden då.
Exakt.
Abramovic. Ja, jag slängde upp där också, kanske han kanske vill prata om gruvor uppe i Malmfälten och glesbygdspolitik eller han har ju höga krav på sig själv.
Fotbollen som integrationsverktyg.
Ja, men då kanske han också, det har jag ju skrivit mycket om. Ja. Jag tror att han har lite prestationsångest, för han vill ju göra bra ifrån sig. Så jag blir inte förvånad.
Punk, bara timmen punk.
Ja, då skulle de ju också känna att det inte är det du är där för.
Lite besviken.
Även om du gillar punkrock.
Ja, på radiohuset.
Väldigt
på
mycket. Järnet. Men jag kan tänka mig att han överraskar oss med något grepp och att han har verkligen lagt ner ett mycket tid på det här. Ja, vi får se.
Vi får se. Jävla spännande.
men för vi kommer sitta som på nålar. För att han är vår utsände då. Mer nästan någon annan, eftersom han har faktiskt samma yrke. Liksom.
Ja, då kan man ju ställa frågan till dig, Johan. Om det är så att de får ett avhopp här. Det blir en lucka. Början på augusti. Johan Arrhenius, vi känner att du har någonting i dig här. Vi skulle vilja att du kanske hoppar in och tar den här luckan. Du är ändå liksom, du är bra på att skriva, du kanske hinner få ihop någonting här. Vad skulle du prata om?
Ja, det är det jag menar med att det är ju lätt att sitta här och, jag menar, Lidström har ju ändå en A till Ö-karriär som innehåller mer än vad min gör. Även om hans...
Din resa från Motala till Göteborg. Ja. Stark. Via Stockholm.
Fan. Ja, det är ju hemskt. Men liksom, man är ju inte utvald där för att berätta om sin resa. Det är, liksom, är man inte det så ska man ju vara där i egenskap om man är fackkunskaper. Ja. Och det har ju inte jag heller på den nivån riktigt. Sådär. Jag skulle ju kunna göra det under... I det här forumet. Mm. Alltså det skulle man kunna tänka sig att nu tar vi uppehåll här om ett tag. Men vi har slängt in 2 veckor där Anders pratar bara i 60 minuter om sin resa. Ja. Det kanske blivit värdelöst också. Men då hade man kunnat vara nördig eller smal eller så. Folk hade varit fine med det på ett sätt som man inte kan vara i P1. Mm. Så det har varit skitsvårt. Jag hade antagligen valt att angripa det på något journalistiskt sätt och berätta om en person.
Eller prata om intervjuteknik kanske man kunde använda det. Ja, men det hade varit kul.
Nej.
Det tror jag det kunde bli inte. Jo, man kunde ta lite egna klenoder från när man själv har liksom hamnat i jävla konstiga situationer. Kunde dra liksom från de stora journalisterna historiskt sett vad de har gjort som har varit så bra, vad de har fått fram för svar. Jag tror det hade kunnat bli jätteintressant. Alltså.
Slutet är 30 minuter, så jag har gjort den i spelarbussen här nu. Så om ni är med nu, P1s lyssnare, lägger i hängmattan, tar fram ett block på 10 poäng och så vi är på väg till Basti Borisov. Ja. Det är en anledning att de inte ringer.
Det är ju det. Ja, vi är helt enkelt på det intressant.
Ja, så är det. Det är tur att vi har det här forumet i alla fall. Och att några ändå gillar att lyssna på oss. Det får jag glada
heja för. Heja Niva för fan. Håll fanan högt för oss.
Ja, så säger vi. Och vi säger att vi har gjort det här avsnittet som går mot sitt slut i samarbete med Dr. Ötker och deras pizza Rustica. Som tar en kvart att grädda i ugnen lagom att göra i en halvtidspaus. Och vi passar på då att påminna om lite anmärkningsvärda grejer som har hänt i halvtidsvilo just. Den här veckan handlade om Division 4-mötet mellan Järsås, Värestorp, Näsby förra året. Då hemmatränaren fick se 4 av sina avbytare lämna arenan efter första halvlek. Anledningen, de hade hållit sig nyktra under studentveckan och blev sen rasande när de inte fick spela från start. Vi åkte hem och firade studenter med våra familjer istället, sa en av spelarna till Kristianstadsbladet. Järsås Värestorp förlorade matchen och sparkade sen enligt Kristianstadsbladet de 4 rymmarna. Halvtidsvilan.se är alltså adressen man ska besöka ifall man vill ta chansen och vinna en fotbollsresa för 2 till England. Där inne så gör man då Dr. Ötkers pizza Rustica quiz. Halvtidsvilan.se.
Vi har också gjort avsnittet i samarbete med C More och VM går då in i slutskedet och C More visar samtliga matcher från VM-slutspelet. Och det är på onsdag kväll om man lyssnar på detta idag då som Sverige spelar sin semifinal mot Nederländerna. Sändningen börjar 19.30 med Anna Bolin, Malin Svedberg och Olof Lund i studion. Matchen börjar då 21.00. Lördag är det match om tredje pris och på söndag är det dags för finalen i Lyon. Nu är också allsvenskan igång efter sommaruppehållet. Till helgen så kan man bland annat se Blåvitt, Giffarna, Kalmar, AIK, MFF, Örebro. Gå in på simon.se för att läsa mer om detta.
Mm. Ett VM ska avgöras. Allsvenskan är igång igen. Folk flyttar till Thailand och till Gent. Och i Division 1, denna ibland gudsförgätna serie, så kämpar de gamla tränarprofilerna på. Mm. Det är jobbigt nere i dina trakter för Mattias Lindström och hans... Är hans assisterande Erik Edman?
Otroligt luddigt alltså. Ja.
Han har ju många järn i elden. Ja. Eftersom han jobbar mycket med tv och så. Fotbollsexperterna spelar ju in ofta. Mm. Jag vet inte hur ofta han är där. Men han står ju som assisterande. Mm. Och Eskilsminne har det lite jobbigt i ettan. Och det har också... Jag läste en rolig intervju, var det väl inte. Det var ett referat. Vi blir ju alltid glada när klubbars hemsidor anstränger sig och gör något som sticker ut lite. Mm. Och då var inne då, som man kan vara, på IFK Värnamos hemsida. Och slogs av, jag har faktiskt inte tänkt på det.
De spelar ettan nu.
Ja, de åkte ju superettan då. Mm. Och Jonas Thern är ju tillbaka som tränare. Det hade jag glömt lite. Och såg också att det kryllar av brassar i Värnamos trupp. Ja. Och blev lite, de har sålt några till Gais också, tror jag. Blev lite brydd för att han mässade ju verkligen om utveckling. Och
när unga... Per Cederqvist lägger av så behövs det 7 brassar för att fylla luckan.
Ja, det är gamla ordspråket. När PC lägger av står en brasse på tröskeln. De hade då varit och förlorat mot Oddevold, tror jag. Och referatet var lite speciellt av skribenten på Värnamos hemsida. För man kunde verkligen... som läsare förstå hur sur Jonas Thern var efter förlusten. Vad roligt att han skrev ut det. Mm. Han beskriver då hur han går runt på bussen på väg hem till Värnamo efter den här förlusten och säger till Jonas, har du en minut av matchen? Jag vill inte prata med dig. säger Jonas Tern. Jag vill se matchen först. Sen pratar han ändå lite grann. Och den här personen försöker. Kan vi sammanfatta det som att det finns en del lovande att ta? Ja, du får sammanfatta det hur du vill. Jag vill se om matchen igen. Okej, tack för den här minuten. Du, det blev mer än en minut. Det blir alltid 15 när du håller på. Kan ju ha varit en viss glimt i ögat som inte framgick i text där. Men jag blev glad över att se en uppretad Jonas Tern är tillbaka. Och men på låg nivå igen. Och heder åt skribenten.
Ja, absolut. Nej, Johan, det är, vi kommer ut med ett avsnitt till. Det är ju nästa vecka. Sen går vi på semester. Och då blir det en liten paus från podden här. Men innan vi går på semestern så måste vi kasta ihop det här numret. Inte kasta ihop.
Jag trodde du skulle säga, måste vi spela lite mer tvåsam?
Ja, det ska vi också få tid till att göra i sommar. Men vi måste faktiskt skynda på här med numret. Vi har en hel del kvar att göra klart.
Ja, och kanske ska du till Lyon då.
Kanske
det
ska
får vi svaret
vi
på
får
ikväll.
Se. Jag hoppas det. Det hade varit kul.
Det hade varit jättekul.
Att en VM-final med Sverige. Fy fan vad roligt.
Ja, hur som helst har vi ett avsnitt kvar att spela in innan vi tar, inte kanske en Infinity Pool-semester, men en tvåsam semester. Mm. Så ni hör oss igen nästa vecka som vanligt. Och ta hand om er till dess.
Ha det gott. Hej.